When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström. Idag handlar podden om DBT, dialektisk beteendeterapi, och består av en intervju som Per Höglund har gjort med DBT-terapeuten Camilla Cornejad Karlsson, där ni idag får del 1 av 3 av den här fantastiska intervjun. Vi återkommer till det, men först ska ni få den senaste episoden av segmentet Christian Dahlström hyllar Christian Dahlström. För jag vill i varje fall kort nämna att jag i veckan tilldelades en utmärkelse för min senaste bok Kalla mig galen, berättelser från Psyksverige. Jag fick nämligen Suicide Zeros hedersomnämnande för bästa rapportering kring självmord vid en fin ceremoni här i måndags på Näringslivets hus i Stockholm. Boken blev ju i vintras utsedd till årets bästa förra året av Ångestpodden, så det här är faktiskt andra utmärkelsen i ordningen som boken får nu. Juryns motivering löd i varje fall så här: Christian Dahlströms bok Kalla mig galen är obligatorisk läsning för alla som vill sätta sig in i komplexiteten kring psykisk ohälsa och självmord. Dahlström utgår från egna erfarenheter. Hans kunskap om området är omfattande och insikterna boken ger berikar. Ämnesvalet må vara tungt. Kalla mig galen ger hopp om att psykisk ohälsa och självmord är något vi i stor utsträckning kan förstå och därigenom förebygga. Grattis också ska jag säga till SVT:s 30 liv i veckan och P4 Värmland som även de fick utmärkelser, samt till underbara Matilda Schein som vann det stora priset för sin artikelserie i Svenska Dagbladet om självmord bland äldre. Grattis till er. Okej, åter till dagens ämne, dialektisk beteendeterapi, som är en terapiform som uppfanns på 80-talet av professor Marsha Linehan vid universitetet i Seattle. Psykologiguiden.se skriver att hon i sin kliniska verksamhet fann att sedvanlig kognitiv beteendeterapi inte alls fungerade för självmordsnära och självdestruktiva kvinnor med borderline eller emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS som det också kallas. Därför utvecklade hon tillsammans med sina kollegor den dialektiska beteendeterapin DBT. Slutcitat. Det här är alltså en slags anpassad version av KBT, speciellt utformad för emotionell instabilitet och självdestruktiva personer, men som sen i sin tur anpassats också för exempelvis missbruk, ätstörningar, depression och posttraumatisk stress. Socialstyrelsen skriver att DBT är den mest studerade och mest belagda av de psykoterapiformer som används vid borderline-problematik. Samtidigt är underlaget begränsat även för DBT och det behövs fler studier för att man ska kunna dra säkrare slutsatser. Slutcitat. Termen dialektisk betyder förresten att man ser både acceptans och förändring som nödvändiga i behandlingen, så det handlar om dialektiken däremellan och inte om dialekter, alltså lokala språkvarianter som ni förstår. En annan kuriosa är att den som tog den här behandlingen till Sverige var ingen annan än, vilket Camilla berättar om i tredje och sista avsnittet av intervjun. Kanske borde jag förresten censurera namnet där, så får ni en härlig cliffhanger gratis och hänger med hela vägen. I del ett av den här intervjun som ni ska få höra nu får ni dels en faktaruta som vanligt. Per och Camilla pratar också om vad DBT är för någonting, vilka diagnoser man använder det emot, hur det skiljer sig från annan psykoterapi, hur länge man går i DBT, vilka resultat Camillas DBT-enhet har fått och lite om hur man inleder behandlingen. I del två som kommer i nästa vecka förhoppningsvis, där berättar Camilla vad som händer efter den inledande fasen av behandlingen. Hon förklarar också skillnaden mot vanlig KBT. Hon berättar hur vanligt det är med bakslag och vilken roll medveten närvaro, alltså mindfulness, kan ha i DBT. I del tre kommer sen era lyssnarfrågor som bland annat handlar om ifall man kan få DBT när man har autism. Ni har också frågat om samsjukligheten mellan emotionell instabilitet och alkohol- eller drogproblem och hur man hanterar det inom DBT. Camilla får även frågan om hur könsfördelningen mellan kvinnor, män och icke-binära ser ut i deras DBT-grupper. Hur stor tillgång till DBT är i Sverige och en fråga om DBTs bakgrund och historia. Där Camilla alltså då avslöjar vem som tog DBT till Sverige. En kort sak innan vi drar igång. Ljudet är förhoppningsvis helt okej nu. Pers mission att få mig att tappa förståndet helt och hållet genom att inte följa mina anvisningar om ljudupptagning och så vidare är tydligen inne i en intensiv fas nu. Han ser mig som hans, citat, lilla ljudslav som bara ska fixa ljudet åt den store Per Höglund. Han kallar för övrigt podden Sinnessjuk, alltså utan det så viktiga T i slutet, i en passage som jag faktiskt klippte bort för att inte tillåta hans små härskartekniker på det sättet. Okej, nu ska ni få höra Pers trots allt underbara intervju med Camilla Cornejad Karlsson, psykiatrisjuksköterska och legitimerad KBT-psykoterapeut från BUP på Krukmakargatan 37 i Stockholm den 24 augusti, och vi börjar som vanligt med en faktaruta.
Ålder.
Ja, hej. Ja,
ja, välkommen, hej.
Ja, jag är 50 år.
Familj.
Mm. Jag har två barn som är 22 och 19 år.
Mm. Bor.
I Bromma.
Utbildning.
Ja, jag är sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. Och jag är också legitimerad psykoterapeut, KBT. Och sen har jag också en magister i vårdpedagogik, filosofimagister.
Just det. Mm. Lön?
Ja, den hoppar jag.
Och det får man göra, man behöver inte svara på alla, men det är trevligt. Så, under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv?
Ja, jag har ju mått ganska bra hela livet, kan man säga. Men kanske det var under sena tonåren. Sena tonåren upp i 25-årsåldern. Sen har jag inte mått dåligt annan tid, men då mådde jag extremt bra, kan man säga.
Ja, härligt, låter härligt. Mm. Då kommer vi följdfrågan. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv?
Ja, det är lite nu på senare år. Och det har inte så mycket med psykisk ohälsa att göra. Det har mer med fysisk.
Okay.
Med åldern, att jag har fått lite krämpor och så.
Mm.
Så det har varit det. Men det varierar också.
Mm. Har du haft någon psykiatrisk diagnos?
Nej.
Har du gått i terapi?
Ja, eftersom jag utbildar psykoterapeut så ingår det ju i utbildningen. Så på det sättet har jag gått i terapi.
Just det, i egen terapi. Att
man egen är, terapi.
Som man själv är klient och går till en psykoterapeut.
Precis, så det ingår ju. När man då är sjuksköterska, då måste man ju gå först en grundläggande psykoterapeututbildning.
Mm.
Och då fick man gå både i grupp och individuellt egen, och likaså när man blir legitimerad då. Så det är ett antal år som jag har gått i terapi.
Just det.
Mm.
Har du någon förebild?
Ja, och jag har många förebilder. Mm. Men jag ska väl kunna säga Dalai Lama.
Härligt. Vill du säga någon till?
Barack Obama. Nu blev det bara män. Det, jag har ju, kvinnor tycker jag ju också.
Ska vi ta någon sån också?
Amelia Adamo kan vi ta.
Olika personer här. Ja. Kul. Vilken är din största professionella framgång?
Ja, min största professionella framgång. Alltså, jag vet inte om jag kan säga att det är... Jag tänker just att det största för mig i mitt yrkesliv, det var när vi startade DBT-teamet där jag jobbar nu. Det var det största för mig.
Ja, verkligen. Ja, just det.
Mm.
Kul. Och fortsätta, vad kör du för bil? Och vi kommer komma tillbaka med DBT-sakerna sen, men det här är lite fakta ute för att lära känna dig. Så vad kör du för bil?
Jag kör en Kia Rio.
Förra valet röstade Christian på Socialdemokraterna på riksdagen och Miljöpartiet i landsting och kommun. Jag säger själv inte vad jag röstar för någonting, för jag jobbar mot politiker. Vad röstade du på?
Alltså, jag röstade, jag kommer inte ihåg vad jag röstade, men jag ligger lite i mitten och röstade lite olika i de olika valen.
Just det. Har du något motto?
Ja, vad man säger, man är inte mer en människa.
Det är sant. När var senast du grät?
Vi se. Det var igår.
När var det senast du var onykter?
Vad var det? Men det var ju på kräftskivan, ja. Så det var ju för en vecka sedan.
För en vecka sedan.
Ja.
Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man något på dig då?
Nej.
Vad läser du?
Jag läser ju mycket psykologi. Mycket facklitteratur. Nu läser jag mycket compassion-fokuserad litteratur. Men annars läser jag, jag är med i en bokklubb för att vidga min skönlitterära. Så sist så läste jag ju den här med, kommer jag inte ihåg vad den heter, det är ju G.V. Perssons dotter.
Ja, just det.
Den här som var nominerad, den boken läste jag.
Manolit, nej, vet, ja.
Men den läste jag då och den var ju jätterolig.
Aha.
Så med lite blandad skönlitterär försöker jag också plocka in.
Vad lyssnar du på?
Ja, jag lyssnar på all möjlig musik. Jag brukar ta lite olika lister. Nu sist så lyssnade jag på Cheesy Hits. Men jag brukar också lyssna på typ ABBA och Darin och allt där svenskt.
Just det. Vad ser du på?
Ja, nu har jag inte tittat på sådär jättemycket. Modern Family kanske var det sista jag såg.
Just det. Och sista frågan är, vad använder du din smartphone till?
Sociala medier. Kolla mejl. Väldigt så, kan man säga.
Just det. Inte ringa med.
inte så mycket faktiskt.
Det låter väldigt modernt.
Ja, jag ringer ibland. Och, men smsar nog mer.
Du jobbar ju med ungdomar här. Och vi befinner oss just nu på Krukmakargatan 37A på BUP, barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm, på DBT-teamet. Hur skulle du beskriva lokalerna där vi är?
Ja, de är ju ganska ändamålsenliga. Men vad ska man säga? Vi sitter ju ganska högt upp här. Och det är ju små rum och några större grupprum och sådär. Och vi försöker ju ha lite ungdoms... lite trevligt. Så med en hel del färger och enkelt men trevligt.
Just det. Och vilka är det som kommer hit?
Mm. Det är ju ungdomar då från hela Storstockholm.
Mm.
Så vi är ju en specialenhet på BUP.
Mm.
Så man kommer från sin lokala BUP-mottagning på remiss hit. Och då har man gått där och man har bedömt att man behöver mer vård. Och då är man 13 till 17 år när man kommer hit. Så vi har bara 30 tonåringar. Så.
Just det. Och om du skulle beskriva lite, vilka är det som kommer hit? Vad brukar de ha för utmaningar och problem? Liksom? Varför dyker man upp här och kommer in i behandling?
Ja, det är ju det att DBT är ju en behandling som är utformad för emotionell instabilitet. Man har mycket problem med starka känslor.
Mm.
Och då kan det, man kan ha någon ångest. Ofta har man ångest och depressionsdiagnos eller problem inom de områdena.
Mm.
Men vi har ju också väldigt många, det just att det svänger så mycket i känsloläge för de här ungdomarna.
Mm.
Och att de inte riktigt blir hjälpta av annan behandling utan får komma till oss då. Det handlar om att det ger sig så starka uttryck så att man har ofta ett självskadebeteende på olika sätt.
Ja, just det.
Ja. Och man har någon form kanske av suicidalt beteende, självmordstankar är vanligt, att man har gjort något suicidförsök är vanligt. Så det är väldigt, känslorna ställer till det rejält mycket. Och sen så kan man ha en hel del andra diagnoser också. Asperger, ADHD, PTSD, alltså varit med om svårt trauma.
Just det.
Mm.
Mm. Det var bra att svara där lite, vilka diagnoser som är aktuella. Liksom, sånt. Och, som jag förstår, och eftersom jag också har jobbat här drygt halvår så vet jag lite hur det går till, men att man är på sin vanliga BUP-mottagning och sen så märker man att det här är en person som kanske ska ha nytta mer intensiv behandling och kanske har sån här emotionell instabilitet. Det som tidigare kallades borderline i det här. Och hos ungdomar är inte det lika tydligt att man sätter en så kallad personlighetsstörning eller personlighetssyndromdiagnos, utan ungdomar är lite mer flexibla. Och då kommer de hit för bedömning, ungdomarna och föräldrarna.
Mm.
Har jag förstått det rätt då?
Ja, men absolut. Mm. Jo, men det har du helt förstått rätt. Och DBT, dialektisk beteendeterapi, den är ju liksom beforskad och utformad från början för kvinnor med suicidalt beteende. Och då borderline personlighetsstörningsdiagnos som det också kan heta då. Men vi föredrar emotionell instabil personlighetssyndrom som är lite mer än nyare. För det handlar om starka känslor då så att det inte blir missvisande.
Det.
Men det är just att vi tittar ju att man har drag av det.
Mm.
Eftersom den här behandlingen är utformad mot de bekymren. Mm. Så det tittar vi av ordentligt i bedömningen då. Och visst, jag var ju en av dem som var med och startade det här DBT-teamet på BUP. Och det var ju för att vi såg ett behov av att man startar ju, man mår ju liksom dåligt långt innan man blir vuxen.
Mm.
Så att hade man de här dragen så skulle man kanske kunna stoppa en sån utveckling. Så det var därför vi startade upp det här.
Just det.
Mm.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och jag har fått beskrivet, för nu jobbar man ju ganska aktivt med de här ungdomarna när de kommer in och finns mer förståelse. Jag har förstått tidigare och även i andra länder att man ser som en jobbiga person som kommer in självskadad och sen vill gå, och att det har blivit mycket tvångsåtgärder och olika saker förut liksom som.
Absolut, för det var ju precis som du nämnde, va? Öppenvård var ju inte riktigt tillräckligt, känns det ju då. Mm. Och då kommer de hit. Men det kan ju också vara så att man har haft lång tid inom slutenvården och man snarare då har liksom försämrats än förbättrats av den vården. Och då har också detta varit mer hjälpsamt med intensiv öppenvård.
Och vad jag har förstått som är det här en rätt internationellt sett, är en stor enhet för BUP, och ni får ofta ibland studiebesök utifrån och så. Har jag förstått det rätt då? Liksom att...
Ja, DBT är ju en spridd behandling i hela Sverige, både inom vuxenpsykiatrin och inom barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Och oftast är ju teamen uppbyggda på en 4-6 personer, det är ju det vanliga.
Just det.
Och här är vi ju då 26 någonting sånt då. Så vi har ju 4 team i våra team.
Mm.
Och sen just att vi jobbar med ungdomar är också lite speciellt, för då har vi lite fler delar med föräldrar involverade. Så då får vi mycket studiebesök, särskilt ifrån landet men också internationellt.
Just det. Du hade lite internationellt besökare här på en psykiatrikonferens. Ja. Tidigare år. Vad slogs de av? Vad hade de för reflektioner när de kom in?
De tyckte att det var så här, just det här som du sa tidigare, att man såg personer med de här problemen som besvärliga och jobbiga. Man känner kanske att man inte vet vad man ska göra. Och de slogs över den positiva atmosfären, den hoppfulla liksom. Att man känner, man blir glad av att jobba med det här och att man ser att det finns hopp och att det är framgångsrikt.
Just det.
Mm.
Mm. Alltså det är lite fiskade efter.
Ja, precis. Ja, så det var det de hade med sig. Vi hade ju både från USA, Kanada och Irland. Mm. Alla var väldigt så entusiastiska över hur det var här. Så att de tar med sig det. Det var kul.
Just det. Och sen så faktiskt idag har jag varit med på ett möte där man har pratat om patientnöjdhet och sådana nationell patientenkät över hela Sverige, och det var ju otroligt fina siffror som BUP-DBT Stockholm hade, att jag tror över 96% var nöjda totalt sett, och på en del kan vi ännu mer nöjda på några mer utmaningar, men 96% är ju otroligt mycket.
Ja, men vi, det är ju något...
Någonting gör man ju rätt.
Ja, precis. Det är ju såklart att vi känner det dagligen. Många dagar är det ju stora utmaningar och svårt. Men dagligen känner man ju liksom tacksamhet att man jobbar här. Att man kan göra så stor nytta för patienter eller ungdomar och deras familjer. Så vi känner ju det. Men det är också trevligt att det liksom att det verkligen är så. Så det är inte bara en känsla som vi har. Vi känner oss jättetacksamma för de här fina resultaten.
Det är ju jätteroligt att det är så, för att det ofta blir negativa saker om psykiatrin när det inte funkar, så är det roligt när det funkar också.
Mm.
Och hur långa är, när man väl kommer in hit, hur långa är terapierna?
Ja, det är ju så där att vi skriver som kontrakt eller åtaganden för ungefär 3 månader i taget. För vi jobbar ju med ungdomar, de kan ha svårt att se längre fram, de kan må väldigt dåligt när de kommer hit.
Mm.
Men i regel så går man ju 1 år i DBT, det är liksom det vanliga då.
Mm.
Och det informerar vi om också, men att man tar det stegvis. Vi har väldigt individuella sådana här kontrakt eller åtaganden. Så var en känner att de kan liksom verkligen gå in i behandlingen.
Just
det är ju tuff behandling.
Mm.
Men det kan man säga då, som man har sett lite grann, det är ju det, är man vuxen så tar det lite längre tid med DBT. Då kan man tänka sig 2 år. Det. Och det här är ju generella termer, det är ju väldigt individuellt. Men, så vi tänker att vi kanske sparar lite tid då, åt de här unga människorna genom att få behandling lite tidigare.
Ja, ja, just det. Mm. Och på vilket sätt, du sa att det var en tuff behandling, på vilket sätt är den tuff?
Ja, dels är det ju att ungdomarna har liksom, de går här lite mer än om man går på en öppenvård. Så att de har individualterapi en gång i veckan. Och då har de ju veckokort och hemuppgifter och sånt där som de ska göra varje vecka.
Just det, och då träffar man sin behandlare själv då, typ en och en halv timme någonstans. Eller vad?
Ja, en timme brukar det vara då.
Jag vet att det brukar dra ut lite på tiden.
Ibland kan det ju vara så här att man, grunder beter det liksom en timme. Sen kan det ju vara, som sagt, man har flera olika. Det kan vara att man också har en OCD-behandling parallellt och kommit in. Eller en traumabehandling. Då kan man få ha lite längre sessioner. Eller lite ofta. Så kan det vara. Men grunden är en timme då.
En timme där med, med sin egen behandlare. Ja.
Precis. Och det är ju där man då liksom. Det är den personen man känner då tillit till. Eller får jobba med sina individuella. Och kan känna sig lite mer trygg i. Men också väldigt utlämnande för ungdomar. Och prata med en person. Och kunna liksom ta hjälp. Så det är ett hårt emotionellt arbete. Och att man ska göra saker till nästa vecka.
Just det.
Så det är den individuella. Sen har vi då färdighetsträningsgrupp. När man är en grupp på 7 personer. Och 2 av oss leder. Och det är 2,5 timmar i veckan. Men då har vi en längre paus och lite paus utifrån hur gruppen fungerar. Och där är ju också då, då har man ju sin egen bok med hemuppgifter varje vecka och så. Så man går igenom i gruppen. Den är ju liksom upplagd lite mer pedagogisk. Så man lär sig olika färdigheter.
Och då låter det som att det är både i individuella kontakter med behandlare men också i gruppen. Att man jobbar mycket med hemarbete. Det är inte bara 2 gånger i veckan här utan det är mycket som ska ske mellan de gångerna också.
Ja, precis. Så det är ju, man jobbar ju initialt i behandling jobbar man ju mycket med motivation då. Så att man känner sig motiverad, så man förstår vad det innebär att gå i behandlingen. För då får man ju ut så mycket mer liksom av det.
På ett sätt har jag förstått att föräldrarna mer är med också innan man har fyllt 18. Liksom, att det är skillnad vuxen DBT och ungdoms DBT. Hur brukar det se ut? Liksom, föräldraengagemanget eller föräldradeltagandet? Man ska säga.
Ja, men föräldrarna är ju med i alla delar som ungdomen har. Så först tar vi ju som en bedömningsdel. Där är ju föräldrarna väldigt aktiva också. Och sen har vi ju då en orienterings- eller en sån här motivations- del där vi berättar lite om DBT, hur det funkar och där man också får jobba lite med sin motivation då. Och då har ju föräldrarna ett par sådana omgångar, ungdomarna har lite fler. Så där har ju också föräldrarna och skriver sina mål med behandlingen utifrån sin föräldraroll då. Och sen går ju föräldrarna också i grupp, färdighetsträningsgrupp för föräldrar. Det är en liten större grupp då. Men de har också sin liksom speciella bok och går 9 gånger då, 2,5 timmar också. Och hemuppgifter och på samma sätt då. Men mycket fokus då på föräldrarollen istället.
Så det är ganska omfattande för hela familjen egentligen?
Ja, vi säger ju liksom, det här är ju en familjebehandling. Många föräldrar är ju ganska slutkörda och så när de kommer. Så det, ibland kan det vara ett stort arbete att motivera föräldrar och gå in i behandlingen. Och ibland är det större arbete att motivera ungdomarna. Så det där kan variera lite. Men sen har vi också DBT familjeterapi. Där man liksom jobbar med hela familjen utifrån situationer då. Så det blir liksom nästa steg. När man har fått lite färdigheter. Då går man in och jobbar med specifikt. Vad passar den här familjen? Vad behöver de ha för färdigheter?
Jag tänker när du säger färdighet, jag tänker att det har någon lite speciell betydelse inom DBT. Liksom. När du säger färdighet, vad menar du? Vad innebär det?
Ja, alltså det är ett svårt ord inom svenskan egentligen. Man vill gärna ha skills inom engelska. Ja, det skulle man kunna översätta. Men det är just det att man lär sig olika sätt att hantera situationer. Och de 4 modulerna, eller de som vi liksom rama in det hela i, det är då krisfärdigheter som man använder när det är kris. Mm. Och sen relationsfärdigheter,
mm.
Känslofärdigheter, känsloreglering,
mm.
och så medveten närvaro.
Just det.
Ja, så utifrån dem, det kan ju vara väldigt olika. Men mycket handlar ju om liksom starka känslor kopplat till relationer.
Mm.
Och i det här då, så man vill ju jobba med liksom att lära känna sina känslor. Det är ju liksom grunden, eftersom det uppstår svåra situationer. Mm. Med att man har starka känslor. Så nummer ett är egentligen att bara vad jag känner, vad har jag för känsla?
Mm.
En del har ju stängt av och en del bara på impuls agerar på sina känslor. Mm. Så det är där man börjar. Och sen examensprovet är typ när man kan surfa på sin känsla i olika svåra situationer. Som är individuellt då för varje person.
Just det.
Mm.
Och jag tänker... Du får protestera, men jag tänker att det här är liksom en väldigt intensiv behandling. Och det är ungdomar, eller främre vuxna om man är på vuxen DBT, mm. som har haft väldigt uttalade problem. Som man skapar mycket problem för dem tidigare. Och kanske lite att man åker in till akuten ofta och sy sår som man har skurit upp. Eller tagit tabletter eller behövt vara inlagd på slutenvården. Flertal perioder, liksom, att det är inte... Det är inte så light up, utan det här är liksom det grösta artilleriet, man ska säga. Liksom, kan man tänka sig så liksom, att för en målgrupp som har haft stora problem, då kan det här vara väldigt hjälpsamt. Men då går man också väldigt in och jobbar med väldigt mycket. Liksom,
ja, sätt. Absolut. Det har du helt rätt i.
Mm.
Att det krävs ju också, det är ju en omfattande behandling.
Mm.
Så det krävs ju att man känner att det är värt att gå.
Mm.
Så det känns ju liksom, har man inte tillräckligt stora problem... Då liksom känns det kanske inte riktigt värt att gå in i hela behandlingen. En del har ju lite kortare behandling, kan de ju ha. Det kan se ut som man har stora problem när man kommer.
Mm.
Man kan ha en sån här 3-månadersperiod och märka, men jag fick jättebra färdigheter. Det är individuellt.
Mm.
Och så känner man, jag är på banan nu och då blir det liksom lite kortare.
Mm.
Sen finns det de som har, som du säger, ännu alltså svåra problematik. Och då kan man behöva gå här lite längre än ett år till och med, så att... Men de flesta, de som kommer har ju svåra problem när de kommer.
Mm.
Absolut.
Och om jag sammanfattar, eller försöker på att sammanfatta lite av det vi har sagt, är att det kommer ungdomar hit på remiss, eller att man sätter upp en vården eller slutenvården, när man tänker att kanske att det finns någon sån här känsloproblem eller starka känsloyttringar, och så vill man se att skulle... finna sådana här drag av emotionell instabilitet när man ska kunna vara behjälpt av DBT. Och sen så bedömer man det här i, ja, de som jobbar här. Skulle den här ungdomen matcha för det här? Är det bra? Ser det ut så? Eller har vi missförstått någonting? Och som det är ett erbjudande till ungdomen och föräldrarna. Vi kanske skulle göra den här behandlingen.
Mm.
Och då förstod jag att då går man in i någon motivations- eller orienteringsfas först, om jag förstått det. Och sen väljer man liksom, ska vi fortsätta med det? Och då skriver man någon typ av kontrakt.
Precis, ja.
Och då kan man tänka sig att den behandlingen håller på kanske snitt ett år, men att det är väldigt individuellt också. En del klarar på kortare tid, men en del behöver längre tid.
Mm. Mm.
Och att i den här behandlingen under en vanlig vecka då, så har man åtminstone en timme med sin behandlare. Och man har den här grupp tillsammans med andra ungdomar. 2,5 timme. Ja, någonting sånt. Och sen finns det också för föräldrarna som också har den här grupp lite mer sällan. Sen har man så där under ett år egentligen. Så det är ett ganska stort åtagande från familjen egentligen.
Ja.
Och då måste man ju känna att det ska vara värt det. Att det är så stora bekymmer. Och jag tänker att man blir borta ner från skolan också. Men det är någonting man... känner sig motiverad att satsa på. Liksom.
Mm.
Känns det som en schysst sammanfattning? Eller
vill ja, men till, absolut. Eller? Ja, absolut. Och sen är det ju då det här med familje-DBT och kanske extra föräldrastöd.
Mm.
Kan ju vara då liksom komma till sen också, beroende på. Men det här är ju verkligen grunden som du beskriver. Ja, det är rätt uppfattat.
Och... Hur blir resultaten då? Liksom, sånt. Vi har ställt lite frågor på Twitter här liksom, sånt, och bett att folk kommer in. Men de har varit nyfikna. Hur ser det ut? Hur blir det för ungdomarna?
Mm. Ja, men överlag så blir det ju bra när vi tittar på våra... De fyller i vissa utvärderingar. Vi gjorde ju en lite mer ordentlig utvärdering när vi startade DBT-teamet på våra så här, 42 första patienter. Och det blev ju väldigt gott resultat. Mm. Nu är det ju några år sedan, men vi håller ju på med ständig forskning och tittar på och följer upp. Individuellt följer vi ju upp väldigt mycket våra ungdomar. En del har ju extremt lysande resultat, så man är ju liksom helt, ja, man blir helt tagen. Och en del har mycket andra svårigheter också. Mm. Och då kanske resultaten utifrån de själva tycker att de har blivit jättemycket hjälpta. Och vi tycker att de har blivit sådär medelhjälpta.
Mm.
Ja. Men det beror på vad man kommer in med och vilka resurser man har. Lite också runt om samhället, skola, socialtjänst och sådär. Så vi får jobba mycket med det också. Men överlag och... rent forskningsmässigt så är det ju lovande behandling.
Mm. Och när du ser bra resultat, vad tänker du, vad menar man då? Vad tittar man på då för någonting?
Ja, det vi alltid skattar, det är ju liksom till exempel självskadebeteende och suicidalt beteende.
Mm.
Det är ju det vi jobbar med i huvudsak i början.
Just det, så här, självmordsförsök och självskada egentligen.
Ja, och mycket svåra självmordstankar som liksom förstör stor del av dagen för ungdomarna. Men då, när vi gjorde den här första då utvärderingen, då var det ungefär efter 3 månader så hade de flesta upphört med sitt självskadebeteende.
Ah, okay.
Så det är ju ett ganska gott betyg. Mm.
Där har det blivit dags att avsluta det här avsnittet av podden Sinnessjukt och intervjun med den underbara Camilla Kordnejad Karlsson. Tusen tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas som sagt att ljudet var helt okej. Om ni tycker det får ni gärna säga det till mig på Twitter. Om ni däremot tycker att ljudet inte var bra så är det Per ni ska klaga hos. Han heter Dr. for Quality på Twitter, som ni vet. Dr. 4 Quality på Twitter alltså. Använd gärna hashtaggen Backa Christian eller Pray for Christian eller något när ni skriver till honom om ljudet där också, så att budskapet går fram. Hörrni, vi hörs snart igen. Ta hand om er tills dess. Puss och kram. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.